die Kuh. Denn ich glaube, es gar nicht so wie die Kuh oder die Kuh und die Schasse. Die Website. Jag är lärare, jobbar vanligtvis på högstadiet, matte NO, när jag är hemma då i Sverige. Men den här terminen har jag fått en väldigt annorlunda uppgift. Det kom nämligen en familj, en flyktingfamilj ifrån Kongo som bor i Karlshamn, och den äldsta dottern där skulle börja skolan. Hon kunde ju ingen svenska, men däremot kunde hon swahili. Och det är ju mitt språk då i Kongo. Så då är jag med henne och hjälper henne och översätter och hjälper henne läsa och skriva och allting sånt som man ska göra i ettan. Väldigt intressant. Det har jag aldrig varit med om förut. Det är fantastiskt roligt att se hur svenskan börjar komma. Men svenska är ett svårt språk. Hemskt svårt. Jag började att resa till Kongo 2002. Innan dess hade jag jobbat i Tanzania med arbetsmiljöfrågor. Men 2002 fick jag möjligheten att åka till Kongo. Och då kunde jag använda det språket jag hade lärt mig i Tanzania, alltså swahili. Så östra delen av Kongo, där är det swahili som gäller. Och då jobbade jag med skolutveckling. Då på den tiden, nu kan det vara lite annorlunda, men då på den tiden så var 5% av alla skolorna styrdes av staten. Resten var kyrkorna som hade skolorna. Nu har de blivit mer och mer privata. Men det är en viktig uppgift som kyrkorna har att ha skolor. Ha sjukvård, sjukhus, vårdcentraler och mycket annat som de jobbar med. Sen 2015 så jobbar jag med församlingarna och har lärjungaskola. Så att jag har seminarier. Min uppgift är väl mer att utbilda utbildare så att de sen kan utbilda andra i församlingarna och sprida det här. Och då reser jag runt i hela landet. Och det är ett jätteland. Och i västra delen av landet, där talar de inte ens swahili, men det finns alltid någon som kan tolka från swahili till det språket de vill ha. Ofta är det då lingala eller något annat. Det jag jobbar med i första hand, det är alltså den här utbildningen. Det är, kallas för Isa 60. Det är alltså den första versen i Jesaja 60. Stå upp, var ljus. Att vi får ta emot Jesus som vår frälsare och att det syns i våra liv. Det är inte bara någonting som syns att vi går till kyrkan, utan att människor kan se på oss att vi faktiskt har någonting. Det bygger på 4 ord. Kärlek, förlåtelse, integritet och respekt. Om vi tar emot kärleken från Gud så kan vi älska andra. Om vi blir förlåtna av Gud så kan vi förlåta andra. Om vi är fyllda av kärleken och förlåtelsen, då kan vi bygga upp en integritet. Vi kan vara de som vi är tänkta att vara. Goda samhällsmedborgare som tänker på andra först och inte oss själva. Och då, om vi är fyllda av kärleken, förlåtelsen och har ett integritetsliv, så kan vi också visa respekt för andra och andra respekterar oss. Och Gud är med oss i detta. Och kort, de lektionerna som vi jobbar med, det är att förstå varför Jesus dog. Att fatta och ta emot att Jesus älskar oss. Och därför kan vi älska andra. Förstå vikten av förlåtelse. både att bli förlåten av Gud, men också kunna förlåta andra och be om förlåtelse. Inget av det där är speciellt enkelt, men det är viktigt. Vi pratar om att bevara vårt hjärta, att inte fylla vårt hjärta och tid med sånt som förstör. Att ha en sann Guds fruktan, inte vara rädda för Gud, utan ha en relation med Gud. Vi pratar om andlig krigföring. Alltså, vi lever i ett andligt krig hela tiden. Det finns både det onda och det goda. På vilken sida vi vill stå? Och vad har vi för möjlighet att stå emot det onda? Ja, i oss själva har vi inte det. Vi klarar inte det. Men tillsammans med Gud har vi det. Vi pratar om det här med integritet, som vi pratar om. Tjänande. Vi är kallade att tjäna varandra. Och som avslutning så är det Jesus i oss. Vi behöver inte göra det här i egen kraft. Han ska göra det genom oss. Grundläggande. Det är inget nytt. Vi känner igen allt. Men det är viktiga saker. Och ibland så glömmer vi bort det här. Och det som är nytt i Kongo, det är att vi först har en undervisning, kanske på 45 minuter en timme, och sen sitter vi i små grupper och pratar om det här. Och det är man inte vana vid att göra. Utan där är det pastor som predikar, och sen är det så, och så får man inte ha några egna tankar. Men här så får man alltså fundera lite själv. Ja, men vad kan jag använda det här till i mitt liv? Om Gud älskar mig så mycket så att jag ska älska andra, hur ska jag då älska den där jobbiga grannen som bara stör hela tiden? Och då kan man prata om det, diskutera det, samtala och hjälpa varandra. Hur gör vi nu? Jag jobbar oftast då med ledarna, med pastorerna, med äldstekåren, evangelisterna. För det är ju de som sen ska föra det här vidare. Kvinnoledarna. Och då är det faktiskt flera som har kommit fram efteråt och sagt: oj, det här har vi ju glömt. Det som är basen, det som är grunden för vår frälsning. Så därför känns det ändå mer viktigt att vi talar om de här sakerna. Det som faktiskt är anledningen till att vi är Guds barn. Jag vet inte hur mycket ni har följt med i nyheterna nu för tiden, så kommer det ju inga nyheter från Kongo. Men i februari så fick vi i alla fall lite information om vad som händer. Det är ju ett jätteland, och i östra delen av Kongo, den delen där jag bor, där har en rebellgrupp med bas i Rwanda tagit över stora delar av östra delen av Kongo. Tillsammans med kongolesiska rebellgrupper, de har slagit ihop. Och vill ju åt mineralerna förstås. Och det gör att de som bor i det här området då, det är Bukavu och Goma som är de stora städerna. Och så lite runt omkring. Goma har ändå längre i Nordkivu, har man ännu större område. De som bor i det området kan inte transportera sig till någon annan del av Kongo, utan då måste de lämna landet för att kunna ta sig in. Så ska man någon annanstans få åka ut till Rwanda och som därifrån flyga in någon annanstans. För man kan inte åka över gränsen. Som egentligen inte är någon gräns, men nu har det blivit en gräns. Bankerna är stängda, för bankerna är ju knutna till Kinshasa, och nu är man ju inte Kinshasa längre. Så inga banker. Skolorna fungerar. Och de ligger under Kinshasa. Och då frågar jag, hur får de någon lön om inte bankerna fungerar? Och då är det ju så fascinerande att även i Kongo så finns sådana här. Så då skickar man på typ Swish. Så då kan lärarna få löner i alla fall. Det finns nästan inga mediciner kvar. Mat finns, men folk har ju inga pengar. Så det är stora problem. just nu i östra delen av Kongo. När jag pratar med dem så frågar jag, hur är läget? Ja, vi lever än, är deras svar. Men de jobbar vidare ändå. Jag pratade med en pastor igår och han sa att ja, skolorna fungerar ju. Kyrkorna funkar. Många kommer till kyrkorna. Bibelskolan fungerar. Det som är det stora problemet, förutom det jag redan har nämnt, är att något ljushuvud kom på att vi öppnar fängelset strax innan rebellerna tog över. Jag vet inte vad de tänkte där. Men fängelset är i alla fall tomt. Och alla som satt inne är då på fri fot. Samtidigt som militären stack utan sina vapen. Så då låg ju vapnen där och väntade på att fångarna från fängelset skulle komma ut. Så nu har vi 1000 fångar med vapen som är ute och plundrar på nätterna. Och det är ett stort problem. Och den här rebellgruppen, de försöker. De gör allt de kan för att stoppa detta. Och de gör det på sitt sätt. De har talat om för folk att ring oss på det här numret om någonting händer. Vi kommer, och det gör de. Men de skjuter. De skjuter igen dem direkt. Och är du ute på kvällen, för då har de också sagt att ni som är ute och rör er på kvällen, om vi tycker att det här ser misstänkt ut, då frågar vi inte, vi skjuter först. Så folk är som fångar i sin egen hemstad. Nu är jag färdigbehandlad, så nu planerar jag att åka ut igen. Så vi får se. I juli hoppas jag kunna åka. Nästa helg så kommer det några ifrån ledningen för den kyrka jag arbetar med. Det är alltså svensk pingstmission som startade mission för över 100 år sedan. Och det är de jag arbetar med där. Jag ringde och varnade. Jag pratade häromdagen att jag har varit Hesby några dagar. Det var därför jag inte sjöng, annars skulle jag ha varit med och sjungit också. Men det får ta en sak. Så planen är att jag ska kunna åka igen i juli. Och går det inte att vara i Bukavu så finns det ju andra delar av landet som jag kan resa runt i. Så vi får se vad som händer. Vi ska planera detta nästa helg. Så nu vet ni lite grann om mig, och ni vet lite vad jag gör. Och då ska vi ha lite predikan, tänkte jag. De här sångerna vi har sjungit följde jag med i texten och såg att det var väldigt mycket om det som kommer igen i predikan. Och vi ska börja att läsa från Jeremia 29, vers 11 till 13. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det här var Guds plan. Han hade en tanke för sitt folk. Och folket gäller även oss. Guds folk var i fångenskap i Babylonien. Jeremia var där. Han var en profet. Gud talade genom honom. Och det Gud sa, det berättade han för folket. De här verserna gäller fortfarande för oss. Han har ett plan för våra liv och för sitt arbete. Och han vill att vi ska vara en del av hans plan. Ibland kanske vi vet vad vi har, vad Gud har för plan för oss. Men ofta så vet vi inte det. Vi kanske vet lite grann. Men det vi vet är att han faktiskt har en plan. För dig, för mig, för Ronneby, för den här församlingen. Och det är fridens plan, inte ofärdens, olyckans, orons, kaosets plan. Vi känner väl till Johannes 3:16, där det står att Gud älskade oss så mycket att han sände sin son för att frälsa oss. Så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Det finns alltså en möjlighet vi går förlorade. Men det var inte Guds plan. Guds plan var att ha en god relation med oss människor. Han skapade jorden av den anledningen. Att vi skulle få ha det så här vackert, så fint. Och ibland undrar man om folk liksom medvetet försöker förstöra allt det fina. Men det var inte Guds plan. Och vi vet ju, det står ju att människorna var jättenöjda och glada från början. Men sen så ville man kan själv. Vi vill inte ha någon kraft från någon annan. Jag kan väl bestämma själv. Ville inte låta sig påverkas eller ledas. En person som går åt fel håll kommer inte dit den är tänkt att den ska. Jag har rätt bra lokalsinne, men jag har goda vänner som inte har det. Och vi hade en på missionen. Hon var helt ny, hade precis kommit och skulle gå från bilen till sin lägenhet där hon skulle bo med sitt bagage. Det gick ju bra för vi visade henne ju vart hon skulle bo. Och när hon gick ut så skulle hon gå tillbaka till bilen och gick helt åt andra hållet. Jag frågade mig, vart ska du? Till bilen? Ja, men den ligger där, inte där. Hon var helt lost. Så människor kan gå vilse. Människor kan och förlorade. Miriam sa förut att vi vill väl alla ha Guds frid, kärlek och glädje. Och om vi följer Herren så får vi det i de omständigheterna vi har. Ni har säkert hört predikningar, förklaringar. Bli frälst så har du aldrig några problem. Allting kommer att lösa sig. Du behöver aldrig bli sjuk. Du behöver aldrig ha ekonomiska problem. Det är ju inte sant. Och kanske var det inte riktigt så de menade, de som talade, men det var det folk hörde. Det som står i Bibeln är dock att vi får den här friden, vi får den här kärleken, vi får den här glädjen i de problemen vi hamnar i, trots de omständigheterna vi möter. Så vi ska inte lura folk att bli kristna, att bli frälsta, att komma till kyrkan, att vara med oss. För då kommer allt att ordna sig. Men vi kan gott berätta att han kommer inte att lämna dig. Han kommer att vara med dig. För det stod ju, den som söker mig helhjärtat ska jag låta finna mig. Vad händer då när vi blir frälsta? Ja, vi tror ju på honom. Det är därför vi blir det. Det är liksom inte för att vi har gjort och klarat en massa saker, utan för att vi tror på att han kan göra det. Att han dog för mig. Vi som har varit frälsta i alla år, ibland glömmer vi det. Jag talade med en evangelist i Kongo. Jag stod och väntade på någon som skulle hämta mig utanför en kyrka. Och då passade jag på frågan. Och jag sa, låtsas att jag inte är frälst. Nu ställer jag en fråga till dig. Vad ska jag göra för att bli frälst? Första svaret var, jag sa, du får två meningar på dig. Så han hade inte mycket. Utan vad var det viktigaste? Och det viktigaste för honom, det var lämna all synd och kom. Ja, då har jag ju ingen chans. För jag kan ju inte det. Inte allt. Vissa saker kan jag väl lämna, men inte allt. Istället, tro på Jesus. Kan man också ha på telefon. Det är helt dumt. Jag brukar säga att den första som ringer har inga problem med, men den andra som ringer, för där borde då de flesta ha knäppt av ljudet. Jag gjorde det precis innan jag höll på att glömma det själv. Däremot, när jag har tagit emot Jesus, då vill han hjälpa mig att lämna det som binder mig, det som är synd. För skulle jag kunna klara det själv, då skulle han ju inte behövt dö på korset för mig. Det var ju det han gjorde. När vi låter honom leda oss, ge oss tankar och idéer som är bra för oss, så kan vi ju fortsatt välja om vi vill följa det eller inte. Vi blir ju inte fångar. Vi kan ju välja, nej, jag vill inte åka och predika i Ronneby. Så gör jag det. Nej, jag vill inte förlåta honom. Eller också så väljer jag att göra det. Om vi väljer vår väg istället för Guds väg, det som händer, det första som händer, det är att vi missar den sinnelse som Gud skulle vilja ge oss. Och här är också ett sånt där ord som har blivit misstolkat hos väldigt många. När jag pratar om välsignelser i Kongo, så det första de tänker på, det är ekonomiskt och det är hälsa. Man är frisk, man får barn och att man har pengar. Gärna bil och hus. Men välsignelserna som Bibeln talar om, står faktiskt inte om att man ska få någon bil. Det är mer att ha Herren Som vi sa, att ha den där friden och glädjen och kärleken trots problemen som vi lever i. Att få kraft när vi behöver. Att vara vissa om att vi är Guds barn. Att ha ett hem i himlen. Varför då? Jo, för det som står i Galaterbrevet 2:20. Där Paulus skriver: det är inte jag som lever, för Jesus lever i mig. Om Jesus lever i mig, ja men då har jag ju den där friden. Då har jag ju den där glädjen och kärleken som Jesus står för. Men Paulus har skrivit mycket. Han skrev också i Romarbrevet 7:15. Det onda jag inte vill, det gör jag. Och det goda jag vill, det gör jag inte. Jag vet inte om ni känner igen det. Men jag kan nog känna så också. Och ibland måste jag lite hädiskt fundera. Varför skapade Gud oss så här, så att vi kunde välja bort honom? Det var väl korkat. Det hade varit bättre om vi bara kunde välja det goda och bara göra det som var bra för oss. Men tänker man lite längre, då hade vi inte varit människor. Då hade vi varit robotar. Jag vet inte om du har varit med om det här, men kanske när du var liten, något annat barn gjorde något dumt mot dig, och föräldern säger: nu måste du gå och be honom om förlåtelse. Jag vill inte, säger. Men du måste du. Ja, till slut så kommer han fram och säger: förlåt. Hur kändes det? Kom det från hjärtat? Kände du att han verkligen bad om förlåtelse för det han hade gjort? Nej. Och jag tror Gud är likadan. Gud vill inte att vi bara måste älska honom, måste lovsjunga honom, utan han vill att vi ska vilja det, att det kommer från hjärtat. Och skulle vi inte kunna välja bort honom, då kan vi ju inte heller välja honom. Så det kanske var smart ändå att han gjorde så. Även om jag tror att i vissa fall hade det varit lättare i världen om vi inte hade kunnat välja bort. Men då hade vi inte kunnat välja så mycket annat heller. Gud vill ha en äkta relation med oss. Inte något som vi måste eller inte kan välja bort. Han vill ha sanna barn som lovsjunger honom från hjärtat. Inte bara de här marionettdockorna som någon drar i snören. Nu gör du så, nu ska du göra så. Ibland pratar vi om att vi vill att Gud ska leda oss. Och då blir en del lite så: ja, men jag måste kunna få välja själv. Ja. Men om du inte har något att välja på, hur ska du då kunna välja? Och ibland så är det bra om du har någon framför dig som väljer åt dig. Sen kan du fortfarande välja: nej, jag vill inte. Men kom då ihåg att det är inte Guds fel att du missar en välsignelse. Utan du valde ju själv bort. Varför vill vi då inte alltid göra det rätta? Vi som nu redan har blivit hans barn, som så många gånger har sagt: ja, det här är fantastiskt, jag vill. Vi har verkligen mött Jesus och blivit berörda. Och kanske har du som jag blivit besvikna på oss själva. Ja, men förra veckan så hade jag gudsmöte och nu så säger jag det här dumma i alla fall. Hur dum får man vara? Och här är det viktigt att komma ihåg att vi lever i ett andligt kraftfält. Det är inte bara jag. Det är inte bara vi människor. Det är inte bara vi människor och Gud. Det finns en ond kraft också. Den onde som vill dra oss ifrån Gud. Och han är smart. Han är jättesmart. Han vet hur ska man förstöra. Ni har säkert sett bilder på djävulen med horn och svans. Skulle en sån komma in här i kyrkan så skulle ju ingen följa det. För alla vet att det där är ju djävulen, den vill vi inte ha någon kontakt med. Så kommer han ju inte. Nej, kommer med tankar. Ja, men hon sa faktiskt det där och det var ju så dumt. Jag kommer aldrig att förlåta henne. Eller han sa de där sakerna. Jag trodde jag kunde lita på honom. Eller jag hade ju faktiskt pratat med den här personen i förtroende och nu går hon och skvallrar om det för någon annan. Nej, aldrig att jag kommer att förlåta henne. De tankarna kommer inte från Gud. Det är djävulens plan att gå in och splittra. För han vet att om vi har kärlek till varandra, då har han ingen chans. Så det farligaste för djävulen är när vi bryr oss om varandra. När vi älskar varandra. Och därför är det första han attackerar. Så varför väljer vi det onda? Ja, för att vi är människor. Och för att vi har två saker att välja bland. Och ibland väljer vi fel. Oftast är det den lättaste vägen. Så länge vi lever så kommer de här två att vara i konflikt med varandra och vilja ha vår uppmärksamhet. Och då måste vi välja vem ska få styra våra liv. Vi är människor så vi kommer att falla. Det är bara så. Vi säger något dumt. Vi tänker något elakt. Vi låter bli det som vi borde göra och vi gör det vi inte borde göra. Men som jag ofta brukar säga att Gud har inga problem att vi faller. Däremot har han problem när vi vill ligga kvar. För det står i 1 Johannes 1:9. När vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss synderna och renar oss från all. Men det blir svårare för honom att hjälpa oss om vi inte vill lämna det som är fel. Jag berättade tidigare för Miriam att jag måste alltid ha med mig lite saker när jag predikar och visa eller göra någonting. Jag är ändå lärare. Och en bild som jag tycker är rätt bra. Det är två olika djur. Båda djuren blir smutsiga. Men det ena djuret, så fort den blir smutsig, det första den gör. Vilket djur är det?
Det är
katten. Måste se att vi är med. Sen har vi ett annat djur. Och ser den en lerpöl där, så är det absolut dit den lägger sig ner och rullar runt. Och det är?
Grisar.
Båda blir smutsiga. Men de hanterar smutsen på olika sätt. Och där kanske vi kan tänka, vilken vill vi vara mest lik? Katten eller grisen i detta fall? Om vi tittar lite mer på vad Gud vill att vi ska göra, eller vara, så är det ju vara lika Jesus. Att förlåta andra som är fel mot oss. Som sårar oss. Och kanske till och med saboterar för oss. Han vill att vi ska hjälpa andra. Han gav oss 10 budord att följa. Och ni kan dem säkert. Alla 10. Jesus gjorde det lite enklare för oss. Han sa inte att strunta i de 10. Utan han sa, vi klumpar ihop dem. Och kör 2 istället. I Lukas 10:27. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av all din förstånd och din nästa som dig själv. I den versen så ingår alla de 10 budorden. Du kan ju inte stjäla om du älskar någon annan som dig själv. Du kan ju inte tala illa om någon annan om du älskar någon annan. Men alla de här lagarna och reglerna som vi kan hitta i Bibeln. Tittar vi i Gamla testamentet kan vi hitta hur många regler som helst. Men även de här 2. Så har det gjort att många har känt sig dåliga, skuldtyngda, fulla med skam. Men då har vi glömt att Jesus just skulle bo i oss. Det var ju han som skulle leva i oss. Jag kan inte alltid förlåta alla och se alla med Guds och kärlekens ögon, men han kan det. Och det är han som ska göra det genom mig. Om jag vill det förstås. Här har vi nu en handske. Eftersom jag är som jag är så tycker jag att handsken ska skriva. Men om jag istället stoppar in min hand i handsken så kan ju jag hålla i pennan. Men ni ser, nu var ju det här en färglös handske, men vi kan låtsas att den inte har någon färg. Då ser ju inte ni min hand. Utan då är det ju helt plötsligt handsken som skriver. För det är den ni ser. Och det är så jag tror det menas med det här ordet. Att Jesus vill göra det genom mig. Han använder mig, som i det här fallet är handsken. Stoppar in sin hand i handsken. Är i mig och gör det där som Gud har sagt att jag ska göra. För han vet att jag själv inte kan göra detta. Men ibland så fyller vi våra liv med en massa skräp. Och när vi då säger att vi vill att Gud ska göra något genom oss. Vi inbjuder Jesus att göra något i oss. Men vi själva är fulla med saker som vi inte vill lämna. Ja, men jag har väl rätt att vara arg på henne. Hon har ju gjort så här mot mig. Då blir det inte så lätt att ta den där pennan och skriva. Då kan man inte göra det han hade planerat att göra genom mig. För det finns ju inte plats för. Skräpet som vi kan ha kan vara tankar. Man vill inte förlåta någon. Motarbetat oss. Stulit mot. Eller man vill ha rätten att kunna säga de där elaka sakerna. Eller göra där sakerna som vi egentligen vet är fel. Och om vi inte bekänner det som synd och ber om förlåtelse utan vill behålla det, då har Jesus ingen chans att göra det han vill genom mig. Jag säger inte här att vi förlorar vår frälsning. Det gör man inte så snabbt. Men det jag säger är att om vi fortsätter göra som grisen, ligga kvar i leran och inte ta bort det, till slut så tycker vi att den där leran är ju faktiskt riktigt skön och riktigt bra. Så till slut så lämnar vi det vi en gång trodde på. Och det är det synden gör med oss. Den hindrar vår relation med honom. Och det kan leda till en andlig katastrof. Ibland så känns det som att vi glömmer bort vad frälsningen är och tror att det är ju något normalt, inte alls normalt. Det är något otroligt, fantastiskt. Och vi får det av nåd, inte för att vi har lyckats. Och det är därför vi behöver påminna oss om detta ibland. För när vi gör fel, inte om, utan när vi gör fel, så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss från alla våra misstagningar. Om vi vill det förstås. Om vi vill ha förlåtelse. Om vi vill släppa de oförsonliga tankarna om någon som sårat eller svikit oss. Om vi vill sluta fantisera om saker som inte är bra. Om vi vill leva med Jesus hela vårt liv. Vill vi inte det, så är det som om vi låser oss själva och inte är kapabla att ta emot Guds förlåtelse. Om jag bestämmer mig för att nej, jag vill inte förlåta, jag vill inte släppa det här, jag har fri vilja, jag gör vad jag vill, jag bryr mig inte om det här, jag vill inte, då låser vi oss själva. Du hade en sångbok. Kan du ge den en sån? Ja, men jag får den inte. Hon vill inte ge mig en sån boken. Varför är hon sån? Är det sant? Nej. Men jag kan inte ta emot den, för jag har låst mig själv. Tack. Vi säger ibland att ja, men Gud vill inte. Ibland så kanske han har en annan plan. Men ibland så kan det bero på att vi själva har låst oss. Fader vår som är i himlen. Lite längre fram så står det: förlåt oss våra skulder som vi förlåter andra. Där är det många, och jag har funderat också på den versen. Jaha. Så Gud vill inte förlåta mig om inte jag förlåter. Men när Jesus dog på korset så förlät han alla synder. Så hur ställer det här då? Jag kan inte påverka om Gud vill förlåta mig eller inte. Men jag kan påverka om jag tar emot eller inte. Och bestämmer jag mig för att låsa mig själv, så kan jag inte ta emot det han vill ge mig. Det är inte så att han inte vill. Men jag tar inte emot det. Vi behöver inte alltid lyckas med det här. Men han vill att vi ska vilja lämna det onda och följa honom. Han vill fylla det tomrum efter synden när vi har tömt ut det här. Då kan han fylla oss med sin frid, sin kraft, och göra allt det omöjliga genom oss. Han vet mycket väl att vi inte klarar det själva. Och det är därför han vill göra det genom oss. Och vill vi inte, då kan han inte ens göra det han vill göra. Genom oss. Gud har en plan för oss. Att bli och förbli hans barn. Som har en inre fri kärlek. som människor på alla sätt. Men han vill också att vi ska sprida budskapet vidare så att alla andra också får chansen att bli förlåtna och få del av hans frid. Och han vill leda oss genom svårigheter och problem, inte alltid förbud. Han kan hela våra kroppar, läka sår och läka relationer. Och han vill att vi ska älska honom och ära honom för den han är, inte bara för det han gör. Och han vill vara vår Herre och göra det omöjliga genom oss för att förändra omöjliga situationer. Den här predikan förberedde jag i veckan. I fredagskväll så såg jag en film. Och den här filmen finns på YouTube och heter Sabina. Det handlar om Sabina och Richard Wurmbrand. Jag vet inte om ni känner till dem. Det var ett judiskt par och berättelsen handlar från på 30-talet, 30- och 40-talet. De var judar, men ateister. De älskade att gå på party och göra livet så gott som möjligt. Mannen blev sjuk, hamnade på sån här sanatorium och fick tuberkulos. Och där fick han tid att börja tänka. Vad är meningen i livet? Han fick tag på en kristen bok och blev frälst. Men han ville inte ta emot en Jesus som är liksom sådär. Ska det vara något, då ska det vara den riktiga Jesus. Frun var inte alls imponerad. Hon ville fortsätta med sitt liv. Men hon började i alla fall lite smått att läsa i Bibeln. Och där läste hon: om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Så när mannen kom hem så sa hon: jaha, vad är det här för en konstig vers? Det går ju inte. Men så småningom, när hon såg hans liv, hur han hade förändrats, och när hon såg med nya ögon hur andra människor levde, så sa hon: jag vill också ta emot Jesus. Och deras motto blev just den versen: om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Hennes släkt, hennes föräldrar, syskon och andra i släkten blev tagna till ett koncentrationsläger och blev dödade allihop. De här fortsatte, det här är i Rumänien, de fortsatte att göra gott mot andra. De gömde judar, de hjälpte, de gav mat till tyskar, de gjorde allt för att visa kärlek. En dag så kom en man, han gick under namnet, ja, nu kommer jag inte ihåg riktigt namnet, men det utgick från att han dödade allt han såg i sin väg. Och han berättade att han kom ifrån det här koncentrationsläget. Mannen förstod att han hade varit med och dödat sin frus familj. Och han hade försökt att visa på Guds kärlek till den här mannen. Och han berättade för mannen: min fru sover just nu, men jag ska gå in och väcka henne och tala om att du är här. Hon kommer att resa sig från sängen, gå ut, krama om dig och säga: jag ska laga mat åt dig mitt i natten. Alltså, det finns ju ingen vettig människa som skulle göra det. Han gick in och väckte fru. Hon gjorde precis det. Gick ut, kramade om honom och sa: jag förlåter dig. För Gud har förlåtit mig. Och han vill förlåta dig om du vill det. Nu ska jag laga mat så du får något riktigt gott att äta. När jag såg den filmen så berördes jag så djupt och tänkte att jag skulle vilja vara en sån. Som kan leva med Jesus i mig. Hon sa också att det här kan jag inte göra i egen kraft, utan han gör det genom mig. Jag blev så berörd av Guds godhet och förvandlande kraft. Han kan göra allt genom mig om jag tillåter honom. Och hade jag kunnat sjunga så skulle jag ha sjungit en sång. När jag läser refrängen: jag vill vara med Guds folk när Herren församlar den. I den gemenskap där Jesus äras, där vill jag vara. Där har jag mitt hem. Jag vill fyllas ändå mer av Guds kraft. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi ta emot mer av honom. Acceptera, vilja släppa det som det är svårt att släppa. Då kommer han att hjälpa oss att göra det. Men håller vi krampaktigt fast vid det, då blir det svårt för honom. Som avslutning så vill jag visa en annan liknelse. Jag kan ha visat den förut här. En svamp. Ibland kan man känna sig som en tom svamp. Men om du doppar ner svampen i vatten så fylls den av det här vattnet. Och jag kan få vara som en svamp. När jag kommer nära Gud så fylls jag. Men som jag sa innan, vi är människor. Vi kan tycka att ja, men nu är jag fylld av Gud. Titta vad jag är bra. Jag är ju jättebra kristen. Titta så bra det går. Och jag är ju jättebra. Titta hur vattnet flödar. Ser ni hur mycket det flödar nu? Nej. Jag har torkat ut mig. Jag har ingen kraft kvar. Då finns det två sätt att hantera det här. Antingen så svänger jag svampen. Eller också så går jag tillbaka till Gud och låter mig fyllas av hans ande. Låter mig fyllas av Jesus i mig. Så han kan göra det omöjliga. För att förvandla det som är omöjligt. För att förvandla Ronneby så behöver vi fyllas av hans kraft. Vi kan inte göra det i egen kraft. Vi kan bara göra det. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att du dog för våran skam. Tack för att du ville ha kontakt med oss trots att vi inte ville från början. Tack för att du förlåter oss när vi gör och säger den där dumma. Herre, vi kommer igen till dig och vi fyllas av dig. Vi är ledda av dig. Och när vi känner att vi inte riktigt vill, Herre, hjälp oss att förstå att den enda chansen vi har är att släppa det som är fel. Så hjälper du oss att sluta. Du vet vad var och en av oss behöver. Vi har olika behov. Men du känner oss. Och du har fridens plan för oss. Och du låter oss finna dig när vi söker dig. Tack att vi får komma till dig just nu. Tack att du är med oss. I Jesu namn.